En podcast av Sebulon Media. Sebulon Media.
Laura satte sig jämte mig och pratade med en låg röst.
Nu är den här podcasten som tar dig till platserna du inte kan se.
Hur visste du att vi var tvungna att åka härifrån? Mitt ansikte kändes tomt på blod. Jag såg ljusen. Va?
Till rösterna du inte kan höra.
Hon kollade på barnen.
Och till andarna som sedan länge är döda.
Laura hade hört berättelsen om vandrarna förut.
Hur rädd är du egentligen? Vågar du lyssna? Det här är Paranormalia. Paranormalia. Du lyssnar via din podcast-app. Du kan få information om när avsnitt släpps på Facebook. Låt dig skrämmas. Välkommen in i mörkret.
När jag kom hem i eftermiddags hade jag inte förväntat mig att hitta något annat än reklam och annat skräp i brevlådan. Men i botten av den låg ett paket, noga inslaget i ett glansigt blått papper. Det hade ingen avsändare så jag blev väldigt nyfiken. Så fort jag kom in i min lilla lägenhet slet jag av pappret. Det låg en kartong i det med en lapp fastklistrad på. Detta stod på lappen. Glad alla hjärtans dag, gumman. Jag saknar dig. Kom och hälsa på mig. När jag läste detta blev jag helt tung i hela kroppen. Jag blir fortfarande yr när jag tänker på allt det där. David har skrivit till mig nästan ett år efter att allt tog slut. Jag var för chockad för att ens öppna paketet vid detta tillfället, så jag la bara undan det och gjorde klart några saker inför jobbet istället. Nu är jag klar med jobbsakerna och jag har tagit fram paketet igen. Jag vet att ni alla är jättenyfikna på vad som är i paketet. Förlåt om jag gör er besvikna, men jag har faktiskt ingen aning själv. Jag tror inte att jag är mentalt redo för detta. Det är så här att jag och David har haft en lång och galen relation. Vi har varit igenom alla faser i ett förhållande, normala som konstiga. Hur som helst så vill jag bara glömma allt det här. Men minnena kommer tillbaka. Jag vet att jag inte kommer kunna somna ikväll, så jag kan väl lika gärna dela med mig av mina tankar. Det kanske finns någon där ute som är intresserad. Jag träffade David när jag bara var 2 år gammal. En liten gnällig bebis. Vi blev inte precis bästa vänner ifrån början. Men det är ju så vänskap brukar se ut. Vi hatade faktiskt varandra så mycket att vi slog varandra och våra föräldrar kunde inte stå ut med att vi var i samma rum. Min familj var så besvärd av de här problemen så de ville flytta med mig. Som tur var så gjorde de aldrig det av ekonomiska skäl. När jag fyllde 5 år hade jag ett födelsedagskalas. Jag hade bjudit alla i min klass, inklusive David. Till min förvåning så kom han dit. Snällare och trevligare än vad han någonsin hade varit innan. Han hade med sig en present och han log till och med. Jag kände att det var äkta glädje han kände när han lämnade över presenten. Jag var förvirrad över situationen och öppnade misstänksamt presenten. Jag trodde att något skulle hoppa ut och skrämma mig eller något, men inget hände. Det var bara ett halsband, gjort av pärlor och små snäckskal. Han berättade stolt att han hade gjort det själv när han hade varit på en semester. En semester han åker på varje sommar. Efter det så började saker bli bättre mellan oss. Jag undrar fortfarande vad det var som gjorde att allt förändrades. Kanske var det helt enkelt så att vi växte upp. Vad den var så stod det klart att 1 år senare skulle vi ta en kula för varandra. Vi var ett, alltid tillsammans. Vi delade hemligheter, vi lärde känna varandra. De åren var underbara barndomsminnen. Sen kom tonåren. Jag blev förälskad i David. Jag blev förälskad i David, som hade blivit en väldigt snygg kille. Det var inte bara jag som tyckte det. Jag var svartsjuk på alla tjejer som försökte få honom, på alla tjejer som ens kom nära honom. Vi tog aldrig nästa steg, vi förblev bästa vänner. Vi började på gymnasiet och förlorade kontakten. Det är konstigt hur en sån lång vänskap kan avslutas på så kort tid. Vi bodde i olika städer och skaffade nya vänner och nya intressen. Så vi gjorde ingen stor sak av det. Så hur blev vi ett par? Jo, det hände en magisk sak. Jag fick ett jobb som revisor på ett reklambolag. En kort tid senare fick jag reda på att David också jobbade där som IT-tekniker. Vi träffades, pratade och det var som att alla åren av tystnad aldrig hade existerat. 2 månader senare så blev vi ett par. Vårt förhållande var perfekt. Ja, utan att skryta. Allting gick så bra för oss och vi var båda väldigt lyckliga. När jag tänker på det så blir jag tårögd. Men jag tror att han skulle fria till mig innan slutet kom. Nu kommer det aldrig kunna hända under några som helst omständigheter. Slutet var den 17 juni. Jag kommer ihåg allt så väl. David älskade att surfa då. Han hade utvecklat en kärlek till det här vid en väldigt ung ålder. Eftersom han åkte på resor till stränder varje sommar så blev det väl så naturligt. Jag sa till honom att jag hade inte lust att surfa den här dagen, men han insisterade. Jag gick med på det även om jag var trött och det var grått och kallt ute. David bara ryckte på axlarna och tvingade med mig till stranden. Vid det tillfället var jag arg och ledsen, men han märkte inte det. Jag lät honom kasta sig in i havet ensam. 10 minuter senare så gick jag hem. Jag var sjuk eller något den dagen, men jag var säkert väldigt arg på David också. Ja, för att han inte hade lyssnat på mig. Mentalt ostabil kröp jag ner i sängen, satte på mig hörlurar och somnade. När jag vaknade kunde jag höra regnet smattra mot taket och jag såg blixtar blinka i stormen utomhus. Då kom jag på att tvätten fortfarande hängde. Jag ropade på David och sa att han skulle ta in den. Jag fick inget svar. Alltså, hade han blivit arg på mig också? Sen märkte jag att han inte var hemma. Jag ringde honom men fick inga svar. Vad hade jag gjort honom? Han bara ignorerade mig. Jag hatade sånt. Jag kan knappt förklara vad som hände sen. Det är för smärtsamt. Jag ville glömma det. Glömma det någonstans långt in i min hjärna. Men jag måste fortsätta. Jag har ju ändå kommit så här långt. Kroppen hittades aldrig. Hans surfbräda däremot sågs flytande flera kilometer ifrån stranden. De lokala myndigheterna förklarade många gånger att han antagligen hade blivit strandsatt med tanke på stormen som hade varit den starkaste på 20 år. Vågorna hade varit så höga och alla beklagade sorgen. Jag orkade inte med det. Jag flyttade tillbaka till min gamla lägenhet och har nu bott här i 1 halvår. Det känns pinsamt att erkänna, men jag har känt mig ganska ensam det senaste. Åtminstone tills idag. Han skickade ett meddelande. Han älskar mig fortfarande. Jag öppnade presenten. Den innehöll ett vackert halsband gjort av pärlor och små snäckskal. Vänta, här är en till lapp. Så här står det på den. Det här var de bästa jag kunde hitta här nere. Jag önskar däremot att du var här så du kunde välja ut de pärlor du gillade mest. David. För några år sedan var jag ledare för ett campingläger. Jag älskade det mer än något annat jobb jag haft. Trots den icke-existerande lönen, de jobbiga lägerbarnen, de långa dagarna, de korta dagarna och den äckliga maten. För en gångs skull så kunde jag berätta precis så många spökhistorier jag ville. Det fanns inget bättre än att sitta runt en döende eld med en bunt ungdomar som ville höra de läskigaste, blodigaste historierna jag kunde. Jag berättade dem alla. Om barnvakten och clownstatyn. Om chauffören och den läskiga bensinstationspersonalen. Om kvinnan och hennes slickande hund. Men jag sparade mina bästa berättelser till övernattningarna vi gjorde. Dagarna bestod av paddling medan kvällarna bestod av att grilla marshmallows framför elden. Sjunga och skoja med barnen. När barnen hade lugnat ner sig så berättade jag historier om en stalker i skogarna. Med ett ansikte som var så hemskt att om man såg honom skulle man bli paralyserad av rädsla. Jag berättade även om en grupp kampare som hade valt att spendera natten jämte ett övergivet, eller var det, ett mentalsjukhus. På just den här kvällen, när jag var klar med historierna som jag ännu en gång insisterat på att det var helt sanna, skickade jag barnen till sina tält. Det hade varit en jobbig och utmattande dag och inget av de 6 barnen hade lust att vara uppe sent. Den andra lägerledaren hade också gått och lagt sig. Jag blev ensam kvar på en liggande stubbe jämte en döende eld. Jag tog ett djupt andetag av frisk skogslukt. Och så tittade jag ut över sjön. Månen reflekterade i vattnet. Och på andra sidan sjön kunde jag se höga klippor. Säkert 100 meter uppgick de. Jag funderade på om vi skulle paddla över, klättra upp på några meter och hoppa ifrån klipporna. Jag flinade för mig själv. Chefen skulle slå ihjäl mig om vi gjorde det. Om man skulle få reda på det. Rörelser allra högst upp på berget fångade min blick. Det var ett litet ljus som guppade längs toppen. Först trodde jag det var en stjärna, men det var större och gav ifrån sig ett guldigt ljus. Det rörde sig sakta i en liten båge. Medan jag satt och tittade dök ännu ett upp jämte den. Guppande längs toppen av klippan. Och ett till, och ett till, och några till. Min kropp blev tung som sten. Jag drog åt med min väska och kamera, tog upp kameran och försökte zooma in och fokuserade på de lysande kloten. Jag räknade dem. Sedan räknade jag dem igen. Helvete! På ett ögonblick sprang jag till tälten. Hör ni, vakna, vi måste gå härifrån. Det rörde sig i tälten och jag hade 7 förvånande ansikten framför mig. Den andra lägerledaren var något mellan orolig och rent förbannad. Det känns jättedumt att göra så här, fortsatte jag. Men molnen ser riktigt skräckinjagande ut. En stor regnstorm närmar sig. Om vi fastnar i den kommer det förstöra vår resa. Seriöst, frågade Laura, lägerledaren. Vi är långt ute i skogen. Var ska vi ta vägen? Jag tog fram en karta och en ficklampa ur min väska. Det fanns en station för skogsvaktare några meter söder om oss. Tack gode gud, vi kan komma dit på några timmar. Barnen gäspade. Kan vi inte gå på morgonen istället, sa de. Nej, skrek jag. Min röst ekade över sjön. Jag sänkte den och sa, kom igen, nu packar vi och går. Jag berättade en historia på vägen. Jag log, även om jag kunde känna hur mina läppar darrade. Jag ska berätta den läskigaste jag vet. Detta satte fart på barnen. Inom 10 minuter var tälten ihoppackade och vi påbörjade vår vandring genom den djupa skogen med de små ficklamporna som vår enda guide. När jag var säker på att vi höll ett bra tempo tillät jag mig själv att slappna av och börja berätta min favorithistoria. Århundraden innan de europeiska bosättarna kom in i landet var det bebott av första nationens folk. De hade gjort den långa resan ifrån västra Kanada. De följde spåren efter stora djur som buffaloxar och bisonoxar. Till slut nådde de fram till Ontario. Och när de var framme delade de upp sig i mindre grupper. Varje grupp letade efter en del av mark för att kalla sitt eget. Legenden säger att en grupp bestående av ungefär 20 män, kvinnor och barn hade vågat sig ända hit till detta område för att hitta ett hem. Även om det inte ens var slutet på oktober gjorde vädret en vändning till det värre och medan gruppen färdades runt sjön kom en våldsam snöstorm att slå ner. Inom en timme befann sig gruppen i en tät snöstorm och i under 0 grader kyla. Kläderna de hade på sig var menade för hösten, inte för denna sortens väder. Och det fanns inte några Canada Goose-jackor tillgängliga på den tiden. Men de pressade sig fram, de hade inget annat val. Natten kom och de nådde fram till en brant udde. Långt nedanför fanns en kall, isig sjö. Inget kunde stoppa gruppen. De skulle dö om de inte tog sig förbi klipporna. Men med mörkret som föll in och snön som vräkte ner var synligheten nästan oexisterad. Så en av de äldre fick en idé. Han använde det lilla fotogenet de hade kvar till att tända en lykta åt varje vandrare och sa åt dem att hålla dem framför sig. Inte så att de skulle se klipporna, utan för att de skulle se vem som var framför dem. Vilket gjorde att alla kunde följa varandra över de smala klippkanterna. Med de starkaste männen längst fram började gruppen passera klipporna. Den isande, blöta snön dränkte varje ben i deras kropp. Den starka vinden kylde all oskyddad hud och hotade att blåsa ner dem ner i den kalla sjön. Deras stig var inte mer än några decimeter bred och hade varit hal även med de bästa vandringsskorna. Sakta, otroligt sakta, kom de upp för berget. De bad att vad som än fanns på andra sidan så kunde det skydda dem ifrån den hemska vinden. De var ungefär halvvägs upp, flera 100 meter över sjön, även om de inte kunde se det. Det enda de kunde se i stormen var lyktan framför dem, som var som en guide för dem. Om ljuset rörde sig uppåt, gick de uppåt. Om det rörde sig neråt, gick de neråt. Varje vandrare var nästan som i trans och brydde sig inte om något annat än den lysande lyktan någon meter bort. Ledaren hade dock inte denna lyxen. Han gick framåt som blind, kände sig fram längs bergväggen med sin lediga hand. Även om hans hud var så domnande att han knappt kände någonting alls. När stigen svängde ännu en gång trampade han fel och tappade fotfästet. Han försökte desperat hålla sig fast. Men hans frusna fingrar hade ingen kraft kvar. Med ett hemskt skrik snubblade han och föll ner i den isande svarta sjön. Gruppen såg honom inte falla såklart. Allt de såg var hans lysande lykta som försvann från klippkanten och ner i mörkret. Det fanns ingen tid att sörja. Det fortsatte. Men stormen blev värre. Efter någon minut kunde ett av barnens kropp inte stå emot kylan. Han föll. Hans lykta lös tills det isande vattnet släckte den. En annan, efter att ha sett detta, tappade balansen och föll. Detta mönstret fortsatte tills det bara var 5 personer kvar, famlandes fram i mörkret, ledda av ljuset framför sig. Hur mycket de än försökte så var berget oslagbart. De kvarstående männen blev 4, och sen 3, och sen 2, och sedan var det bara en kvar. Legenden säger att han förbannade jorden medan hans ben föll ihop och han föll flera 100 meter neråt. Hans lykta var den sista att bli utrotad. Av de 20 männen som försökte ta sig förbi klipporna så överlevde ingen, avslutade jag. Det sägs att ibland när vädret är så rätt så kan man se lyktor längs klipporna. Symboler för de vilsna vandrarna som aldrig kommer hitta sina hem. När historien var slut blev barnen kusligt tysta. Jag kunde se ljus framför oss. En våg av lättnad föll över mig. Vi ökade tempot och hittade skogsvaktarnas station. Där var det full av aktivitet med ungefär 10 personer som sprang runt och packade lastbilar och skrek i sina telefoner. Stormen hade blivit ännu värre och jag kunde höra åskan i fjärran. Hallå, ni där! En stor bastant man med fullt skägg och mustasch sprang fram till oss. Hoppa in i lastbilen, vi har inte mycket tid på oss. Laura och jag hjälpte barnen in i en av lastbilarna. För vad är det som händer? Frågade jag mannen. Har du inte hört? Starka stormsystemet är på väg rakt mot oss. Det har redan varit tornados i närheten. Vi ska få ut alla härifrån, nu åker vi. Vi klättrade alla in till den stora sängen som fanns i lastbilen. Jag kollapsade ner. Det kändes som jag precis hade blivit slagen i magen. Skogsvaktaren satte sig i förarsätet. Vi åkte fram på en provisorisk väg. Mitt huvud snurrade. Det kunde inte vara möjligt. Hur? Laura satte sig jämte mig och pratade med en låg röst. Hur visste du att vi var tvungna att åka härifrån? Jag tittade på henne. Mitt ansikte kändes tomt på blod. Jag såg ljusen. Va? Nej, nej, flämtade hon. Hur många? Jag tog ett djupt andetag. 8 stycken. Hon kollade på barnen som nu låg jämta varandra och sov. Trots den guppiga vägen. Det är ju vi alla. Herregud. Jag nickade och lutade mig mot henne. Laura hade hört berättelsen om vandrarna förut. Och hon visste att jag hade utelämnat en bit av historien. Ljusen var äkta, men aldrig slumpmässiga, och de lös, guppade fram och tillbaka och rörde sig i en båge. Så var det på grund av att de hade ett meddelande, en varning. Ett ljus skulle lysa för varje person som skulle dö.
En podcast av Sibylon Media. Sibylon Media.
Gud, vad fint det.
Ja, yep, it's like a dream.
Men du, vad fan, hur gjorde du egentligen för att ha råd med allting? Jag menar, båten, huset, poolen, bilen.
Ulla, du vet.
Ja.
Binder den där.
Nej.
Va? Jo.
Du har gjort det med Ulla?
Japp. Yep.
Jävlar. Smart ändå.
Jag vet.
Ja, efter så här mycket spänning kanske det var lite humor i livet. Och då kan du lyssna på vår nya podcast, Humorpodden. Den finns i podcastappen och på iTunes.